Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Vi finns också på nätet eller webben under adressen www.tyresoradion.se och så finns det appar och poddar för de som begriper sig på sånt. Idag ska vi prata lite religion, eller rätt sagt i det här programmet ska vi prata lite religion. Och vi har ju i tidigare program pratat om kristendomen rent allmänt och lite grann om den svenska kyrkans utveckling från frikyrkor och kvinnliga präster och så vidare. Idag har turen kommit till katolicismen och med mig i studion har jag en sakkunnig, Erik Paulsson från den katolska kyrkan. Och Erik, om jag förstår det hela rätt, två frågor i början. Är det en sinkadus att du heter Erik efter Stockholms skyddshelgon?
Nej, det är det inte. Det tog jag som ett av mina övriga namn. Så jag brukar kalla mig Erik Kenneth Paulsson. Men det är ingen sinkadus. Det var mycket medvetet.
Nummer två. Ja, jag tänkte helgon, det är ju en del av den katolska kyrkan. Så att det var därför
jag... Och jag trodde inte att Kenneth var ett helgon. Men där hade jag fel, för det finns ett helgon. Som
du är alltså helgon i kvadrat.
Ja, det kan man säga.
Oj. Men, nummer två inledningsvis. Vad, alltså protestant eller protestantism, det kan jag förstå, det är de som protesterar. Mm. Då undrar jag, vad betyder ordet, om man översätter det på något sätt, för jag gissar det kanske är något latin eller så. Mm. Vad betyder katolik eller katolicism?
Ja, det är egentligen grekiska, och så har kyrkan sagt om sig själv från allra första början. Man var en enda helig katolsk och apostolisk kyrka.
Apostoliskt.
Efter apostlarna. Ja. Och katolsk är ett ord som man faktiskt inte kan direkt översätta. Man har försökt på olika sätt, men det blir bara en del av förklaringen. Katolsk betyder att det är en kyrka som finns i alla tider, på alla platser, bland alla folk, för alla folk. Det är alltså en världsvid, men också en kyrka som finns i alla kulturer och bygger på olika kulturer.
Kan man översätta då lite förenklat med allomfattande?
Ja, det är det bästa.
Du ser vilken intelligens det sitter här. Ja, tackar för komplimangen. Egen, vad heter det? Kacka i eget bo eller vad det heter. Mm. Jag tycker vi gör så här, Erik, då när vi har den här bakgrunden. Nej, jag ska ställa en fråga till. Diakon är du i den katolska kyrkan. Mm. Kan du lite kortfattat beskriva hur ser den organisatoriska strukturen ut i den katolska kyrkan? Jag gissar, ni måste ju ha präster. Det är en påve också.
Ja, jo. Från allra första början, vilket man ser redan hos Paulus i hans brev i Nya testamentet, så fanns det biskopar, presbyterer, som alltså har blivit vårt präst, och diakoner. Och det är en vigning, det är ett sakrament, det kan vi komma in på senare. Och det är olika grader varav biskopen har fullheten av sakramentet, så att säga. Det finns saker som bara en biskop kan göra. Jag har i stort sett samma uppgifter som en präst. Men i den heliga mässan, när vi firar mässan, så är min uppgift inte att stå som främsta person, utan alltid stödja den som är, som vi säger, huvudcelebrant, den som firar mässan. Det kan vara många som är där. När påven nu var i Malmö var vi 100 stycken framme vid altaret. Men den som står närmast huvudcelebranten, då den som frambär eukaristin, som vi säger, alltså nattvarden, är en diakon. Och hans uppgift är bland annat att hjälpa prästen som firar mässan. Eller påven eller biskopen eller vem det är. Men vi har dop, vi har vigslar, vi predikar, vi har andra former av gudstjänster. Så att vi gör i princip samma sak.
Jag tänkte, för att göra lite kronologiskt. Mm. Vi börjar i historien.
Okej.
Du har nämnt Paulus, som man får väl säga var den som förde kristendomen till Europa via då mindre Asien.
Ja,
i Romariket. Mm. Varför blev det ingen kristendom österut? Varför gick man bara till Europa? Man borde någonstans i Bibeln tror jag det står att man ska gå överallt. Men det är klart, det är kanske inte de
visste. Jo, men det gjorde man ju också. Man gick ju väldigt tidigt till Afrika. norra Afrika.
Ja, Egypten, ja.
Ja, Egypten och flera andra länder. Ja,
men om vi säger nu Persien, Indien och sådär, så märker man ju inte av någon större kristendom.
Nej, inte då och inte idag heller faktiskt. Men kyrkan finns ju överallt i alla länder.
Ja, men det är inte det jag är ute efter. Nej. Utan vi då runt år 100 eller år 50, 100 så här. Så kom Paulus och någon av de apostlarna gick också ner mot Egypten där, Nordafrika inom romarriket. Ja.
Och det... Syrien var man mycket tidigt i till exempel. Det finns ju en syrisk katolsk och en syrisk ortodox kyrka som är mycket, mycket gamla.
Men fortfarande då tror jag vi håller oss inom romarriket. Jag är ute... Varför gick man inte österut utanför romarriket? Eller fick något fotfäste?
Ja, nej, det tog en liten tid. Men vi ska komma ihåg att för mig är ju romarriket ett sätt för Gud att förbereda kristendomens utbredning. För romarriket, där fanns ju vägarna och kommunikationerna. Så att man lätt kunde ta sig till olika delar av romarriket och förkunna det glada budskapet, evangelium. Men det fanns ju inte på samma sätt i de länderna.
Min tolkning är alltså att man gjorde det lite lätt för sig.
Ja, man gjorde det lite lätt för sig.
Ja.
Det var väl inte så väldigt lätt alla gånger faktiskt.
Nej, men relativt sett.
Ja, jo.
Relativt sett.
Ja.
Så det var vägnätet. Och den tackar väl romarriket också sitt välstånd för just att man...
Ja, ja, ja.
Nästa det här förändringsarbetet då. Varför? För att då på den tiden, år 100, år 200 sådär, ungefär.
Mm.
Då hade ju romarna, eller romarriket... månggudadyrkan. Jag brukar kalla det funktionella gudar. Alltså,
ja.
Man gjorde vissa saker. Man var bra på att vinna krig. Eller,
ja, jo.
Eller det var bra skörd. Eller graviditeten. Mm. Eller det skulle bli en gossebarn.
Ja.
Och sådär.
Ja.
Man tillbad olika gudar för olika ändamål.
Ja. Samma i Sverige.
Toroden.
Ja, jo.
Varför övergav vi månggudadyrkan och gick över till en monoteism? Alltså en enda gud. En allsmäktig gud.
Ja, det är en väldigt bra fråga, därför att från början skilde sig ju judarna, som ju är grunden för den kristna tron. Det är på den grunden vi står. De skilde sig från alla andra folk genom just vara monoteister. De trodde på en enda gud, Javé, som är så heligt så att de får inte lov att uttala det namnet ens en gång. Det betyder ordagrant jag är. Men... Ja, varför övergav man det? Jo, jag tror helt enkelt att det berodde på dels att man fick kontakt med länder som hade blivit kristnade mycket tidigt och såg vissa fördelar. Men också att man upptäckte att här står en och säger, alltså Jesus Kristus, jag är vägen, sanningen och livet. Och det tog man till sig. Och man såg att det ledde till välsignelser av olika slag. Så det är en sanningsfråga. För mig har kristendomen eller den kristna tron alltid varit en sanningsfråga. Det har mycket lite med känslor och sånt att göra. Utan är det sant eller är det inte sant? Och jag kom fram till att det är sant.
Men om vi då pratar om kristendomen, säger vi år 100-200 ungefär. För jag ska komma sen till att när den blir... legaliserad år 313 tror jag det är, med Konstantin den store.
Ja.
Och kanske under hans tid också, det jag är ute efter, att det blev ju lite splittring i lägret ganska tidigt. Det fanns de här gnostikerna och sen fanns det arianer och det kanske fanns andra också.
Ja, det fanns.
Ja. Men det blev alltså
då.
Ungefär som det politiska livet i Sverige, det dyker upp lite olika uppfattningar. Då år 200 och sådär, och den senantiken, då har vi ju ingen helig skrift ännu. Så
nej.
Det finns ingenting att förhålla sig till.
Ja, man hade ju då Gamla Testamentet.
Ja, men
det var ju den skrift man hade.
Men det är ju judarnas...
Ja, men också vår.
Aha, ja, förlåt.
Ja. Men den skrift som man hade på Jesu tid under apostlarnas tid, det var ju den grekiska versionen i allmänhet av judarnas gamla, det vi kallar Gamla Testamentet, Septuaginta. Och sen kom ju så småningom allt eftersom de här som nu utgör Nya Testamentet, men det tog ju tid. Och där var ju inte man helt överens om vilka som skulle ingå, utan det fastställdes ju så småningom.
Får jag vara hedisk och säga då, alltså, man kan säga att ungefär som Koranen är en mänsklig produkt så är Bibeln också en mänsklig produkt. Alltså man väljer, det är ju människor som sitter och väljer vad som ska betraktas som tillräckligt heligt.
En muslim skulle nog inte anse att du har rätt när du säger att det är en mänsklig produkt, deras Koranen.
Nej, men jag menar,
men vi säger ju att det är ett samarbete mellan Gud, den heliga ande, som har inspirerat författarna att skriva utifrån sina förutsättningar det som vi har i skriften.
Men det jag menar med Koranen och mänsklig produkt, det är ju vad Mohammed upplever att han har hört. I den bemärkelsen är ju en människa en mellanhand.
Jo. Så. Men här är det ju inte bara att man har suttit och lyssnat på vad den heliga ande säger örat på en, utan här har man verkligen fungerat som författare. Men inspirerad. Och det är ju många författare som menar att de är inspirerade, även om de inte skriver bibelskrifter.
Men vad gick man efter då? Alltså, för att passera det här nålsögat. Alltså, jag vill ut efter vad var nåls. Vem bestämde vad som skulle vara tillräckligt kvalitativt?
Det gjorde kyrkan. Kyrkan fanns ju innan den heliga skrift. Och det är kyrkan som har bestämt vilka skrifter som ska anses vara inspirerade.
Då är det, får jag fråga, då är det kyrkliga ledare som fanns på den tiden då?
Ja, koncilier. De hade ju många koncilier under de första århundradena.
Kyrkomöten,
ja. Och där har man fastställt vilka skrifter som ska anses vara. Men man ska komma ihåg att det tog väldigt lång tid innan man skrev ner de här skrifterna som vi nu har i Nya testamentet. De första kanske 30-40 åren så har man alltså muntligt förkunnat det här. Och judarna var ju specialister på att komma ihåg, memorera det som de hade hört. Och framförallt när det var Guds son som de trodde, så har man kommit ihåg ordalydelsen och man har använt sig av vissa knep och så vidare. Man kan fortfarande se det till och med i svenska översättningar, till exempel i Johannes evangelium. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen, genom det har allt blivit till som är till. Det var en ramsa som man lärde sig utan till.
Man kan få den här tekniken lite bekräftad. Ja. Jag tänker på den isländska sagan.
Ja.
Som är från början en muntlig tradition.
Ja, det är samma sak.
Och där är vi.
Ja. Och alla folksagor, de traderades muntligt om man kom ihåg. Gjorde inga tillägg utan man var väldigt trogen mot
dem. De hade ingen Google sådär då?
Nej.
De här då olika trosuppfattningar som jag var inne på, vad kan vi säga om dem? Eller inte vi, du?
Ja, gnosticismen har ju rötter, man vet inte riktigt var det kommer från. Det fanns också inom judendomen. Och själva ordet kommer från grekiskans gnosis som betyder insikt. Och man menade att vissa människor har mer insikt än andra. Och det är de man ska lita på. Medan den kristna tron från början har sagt att uppenbarelsen är offentlig. Den kan vem som helst ta del av och ifrågasätta eller kritisera eller vad man nu vill. Det är ingenting som man får, vissa utvalda människor får som insikt. Men den bredde ut sig också inom kristendomen. Men värre var arianismen. För arianismen kom från en man som heter Arius som var präst i katolska kyrkan. Och som menade att Kristus var skapad, precis som vi. Men på ett alldeles speciellt sätt. Han var mycket högre stående än vi, men han var skapad. Och det är därför man i den nicenska trosbekännelsen, kyrkomötet i Nicaea som man hade strax efter Konstantin och som han sammankallade, den har vi fortfarande i kyrkan varje söndag, den trosbekännelsen. Och där säger man att vi tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern. Det vände sig direkt mot Arius. Och han förlorade så småningom mer och mer terräng och katolska kyrkan med påven och kyrkomötena spred vidare den katolska tron i sin fullhet.
Men idag om vi jämför då, nu blir det inte stor, ja, det är lite halvhistoria idag. Jag tänker då på den svenska frikyrkorörelsen. Finns det någon motsvarighet inom katolicismen att det, om jag nu säger att frikyrkorörelsen i Sverige är varianter, kanske fel valord, men alla, ni förstår vad jag menar, av protestantismen. Finns det varianter av katolicism?
Inte när det gäller tron, men det finns ju olika spiritualitet, andlighet, olika sätt att uttrycka tron. Och där har vi våra ordnar. Vi har jesuiter, dominikaner, franciskaner som de flesta känner till. Och en massa olika sådana här ordnar som uttrycker tron på ett lite speciellt sätt. Men det är exakt samma tro.
Ja, men när du säger ordnar, då, i mina öron låter det mer som munkordnar.
Ja, munkar och nunnor.
Ja. Men jag menar, det är mer de som är i kloster som har varianter. Kan jag gå till... så att säga, på stan till två olika slags katolska kyrkor?
Nej, det är samma tro och mässan firas på exakt samma sätt och det kan man inte.
Men om vi då hoppar till, om jag nu får, nu, jag är ju världslig jag. Nej, men första splittringen, för vi ska ju komma sen till protestantismen. Det är ju det vi kallar Östrom och Västrom, alltså de ortodoxa i mindre Asien.
Ja.
Och de katolska i Europa kan man säga. Då. Vad bestod den splittringen?
Ja, det var ju inte en splittring egentligen, utan vi talar om en schism. Och det var framförallt påveämbetet. Där östkyrkans patriarker, som de ju fortfarande har, ville ha större inflytande i förhållande till påven än vad de fick. De tyckte att han hade för stor makt helt enkelt. Sen bråkade man ett tag om en formulering i trosbekännelsen, men den betyder ingenting längre. Så att i princip så är det en schism. De vill kunna ha lite mer självständighet gentemot Rom. Men alla ortodoxa hävdar fortfarande att påven är den främste bland likar. Och när vi hade utställningen Ecce Homo, som du kanske kommer ihåg, i Uppsala domkyrka, då kom de ortodoxa ledarna i Sverige till vår biskop och sa att du måste meddela påven i Rom det här. För det är mot hela vår kristna fundament.
Ja, det var väldigt mycket debatt kring det. Även om inte jag begrep det. Nej. Men jag var väl för liten då.
Ja.
eller inte tillräckligt intressant. Ja, det var i alla fall... Då kan man säga att det var mer politik än religion, den här schismen.
Alltså man, ja, det, så kan man nog uttrycka det faktiskt.
Men vad jag förstår så har man skakat hand nu i modern tid.
Ja, katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna, om man bortser från den ryska som är lite för sig, så har man kommit väldigt nära varandra. Allt sedan andra Vatikankonciliet.
Och vilken tid pratar vi då om?
Då pratar vi, det ägde rum 1962 till 1965.
Höll man på i 3 år?
Ja, alla biskopar från hela världen var samlade och tog ställning till hur kyrkan ska uttrycka sig i världen av idag.
Men varför tar det 3 år?
Det är många biskopar och alla ska prata. Och...
okay.
Men de satt ju inte hela tiden, utan det var olika sessioner och sen åkte de hem ett tag och så kom de tillbaka.
Och vi då fortsätter, det här vi ska, skilsmässan eller schismen, Östrom, Västrom eller ortodoxa katoliker, då pratar vi högmedeltid ungefär.
Nej, det är tusentalet.
Tusentalet.
Ja. Och där... Ja, det är, som sagt, där finns inga skillnader i trosuppfattningar hos oss.
Utan det, som du sa, lite mer åt det politiska hållet. Men då går vi lite framåt och så kommer vi då till senmedeltid. Och då har jag lärt mig att det fanns några, vad ska vi kalla det då? Man börjar ifrågasätta påvens makt och hur man tolkar det. Och nu får du rätt, alltså, så att det blir rätt för lyssnarna. Men jag fattar det som att deras kritik handlade om hur man blir frälst. Alltså, ska man hitta frälsning själv? Eller får man det av prästen som någon slags redskap åt Gud? Har jag förstått det hela rätt ungefär då?
Jo, Martin Luther som...
Nej, jag är före honom. Den här Zwingli... Nej, inte Zwingli. John Huss fanns det i...
Ja, det fanns. Honom vet jag faktiskt inte så mycket om, gärna att man brände upp honom.
Och det fanns någon engelsman tror jag, som hette Wycliffe.
Ja, det fanns också. Men de det kan man säga var förelöpare till reformationen.
Ja.
Men de fick ju inte så stort inflytande, utan det kom först med Martin Luther.
Det håller jag med om, men jag vill inte att de ska glömmas bort.
Nej,
för
det
var de som började
det kan man säga.
Att ha en annan uppfattning.
Ja.
Så, lite grann det här att vi hela tiden pratar om Martin Luther, men det fanns de som tänkte i hans banor redan tidigare. Ja. Då kommer vi till Martin Luther. Vad menade han då då?
Ja, det var ju en intressant personlighet på många sätt, Martin Luther. Men den stora frågan var för honom hur han skulle nå fram till rättfärdiggörelsen. Att bli frälst alltså, med enkelt uttryckt. Det kämpade han med som munk, för han var ju munk. Och sen var han nere i Rom och såg en massa missbruk som han hade rätt i. Det var missbruk. Det var bland annat avlatsbrev. Att folk, man fick folk att tro att om de köpte ett sånt där avlatsbrev så fick de syndernas förlåtelse. Vilket ju aldrig har varit kyrkans uppfattning, utan avlat förutsätter att man först har varit till bikt och bett om sina förlåtelse genom att ha ångrat sig. Men man lurade människor, eller en del. Det var framförallt en som hette Staupitz som åkte omkring och fick folk att tro att om de köpte ett sånt här brev så var allting klart liksom.
Man kom till rätt ställe, ja, i man kom till rätt,
ja, precis. Och det var bland annat det som han reagerade väldigt mot, Martin Luther. Det hade han rätt i.
Ni hade ju någonting som hette jubileumsår också som en inkomstkälla.
Ja, det har vi fortfarande. Vart 25:e år. Ja,
men jag är lite mer raljant. Ja. Alltså, jag ser det bara som inkomstkälla.
Nej, det vet jag inte om det var någon inkomstkälla. Men där kunde man väl förmodligen sälja en hel del av de där avlatsbreven. Och sen så kom det ju pilgrimer från hela världen till Rom. Och det gjorde ju att kommersen naturligtvis blev betydligt livligare än vad den var vid andra år. Men jag tror inte att kyrkan tjänade så mycket på det. Det har jag väldigt svårt att tro.
Ja, nej, men det vill vi, vad heter det, vi världsliga, vi hittar. Nej, men också man skapade väl massa ämbeten också som man kunde betala pengar för att få. Biskopsämbete, ja. Nej, kan inte du ta i din mun naturligtvis. Nej, det sägs
jo,
så i historieböckerna i alla
jo,
fall.
Jo, det fanns massor av sådana avarter naturligtvis. Ja. Inte minst i Tyskland när man hade furstbiskop som verkligen var furstar. Och det är det som den nuvarande påven hoppar på och de hela tiden kardinaler och sånt. Kom ihåg att ni inte är herrar, ni är tjänare.
Ja.
Men på den tiden så uppfattade man inte det så. De kunde ha stora egendomar. Och så det fanns ju elände i kyrkan. Och det kommer alltid att finnas elände i kyrkan. För kyrkan består av människor. Oavsett om de är prästvigda eller biskopsvigda eller vad de nu är för någonting så är det människor.
Nu tappar jag namnet här, men vi har en som brukade diskutera retorik. Han har skrivit en bok om påvarna.
Göran Hägg.
Göran Hägg, ja.
Ja.
Han kallade ju en viss period för pornokratin. Alltså, ja. Det var, alltså Vatikanen var ett horhus.
Ja, mer eller mindre. En av påvarna, Alexander den VI, satt med sina älskarinnor vid sidan om sig på påvetronen. Men Göran Hägg skriver också, det är ganska intressant. Han ansåg sig själv inte vara troende, men är mycket fascinerad av hur kyrkan har kunnat överleva med en massa sådana här knäppskallar. Och han skriver om Alexander den VI som ju verkligen var, det var då var det ett horhus i Rom. Att utan honom vet man inte om kyrkan hade kunnat överleva, för den var hårt trängd från olika håll. Och trots att han levde i stor synd så var han tydligen en mycket skicklig administratör.
För om vi då backar bandet lite grann så kan man väl säga just att påvedömet var trängt därför man hade ju ingen armé. Alltså väpnade styrkor.
Ja, precis.
Man hade kanske ordets makt och så.
Ja, jo.
Men då fick man ju hjälp av de här frankerna.
Ja, jo.
Pepin och...
Pepin den lille och Karl den store.
Karl den store och sådär. Ja, ja. Det är det 800-tal ungefär.
Ja, ja.
Som då kommer... Och då skapar man ju påvedömet. Alltså
ja. Kyrkostaten,
ja. Mm, det, mm. Ja.
Som tack och lov inte finns längre.
Nej, men alltså, man var trängd och man fick hjälp.
Jo.
Och det var väl också lite politik. Det var en ömsesidig nytta. Karl den Store ville ha något kyrklig välsignelse att han var där och med alltså smord av påven. Och,
så. Det var ju väldigt, det var ju till och med viktigt för Napoleon.
Ja.
Mm. Så att det har alltid ansetts vara viktigt. Men det var mycket politik.
Ska vi återgå då till Luther?
Mm.
Vi kom så långt som att han hade det svårt med det här. Hur får man tro? Alltså, hur kommer man till frälsning? Ja. Om jag förstår historieböckerna lätt eller skolundervisningen så menade han att det är jag själv som hittar tron. Den ges mig inte. Eller hur vill
Nej,
du
tvärtom.
Tvärtom.
Luther kom ju med de här tre påståendena. Skriften alena. Inte några kyrkliga traditioner som man hade i Rom. Skriften alena, det som inte står i skriften, är inte värt någonting. Tron alena. Det är tron som frälsar oss, inte våra egna gärningar. Och nåden alena, det är Guds nåd. Så han var väldigt radikal i det där. För oss finns inte något sånt alena, utan det är både och. Vi samverkar med Gud så att vi har förmåga att säga... Alltså, Luther vågade inte riktigt dra slutsatsen av vad han tänkte, men det gjorde Calvin som kom efter honom.
Som verkade i Schweiz, va?
Ja. Och Calvin kom ju fram till att det är redan förutbestämt när du föds om du kommer till himlen eller helvetet.
Predestination,
ja. Men så långt vågar inte Luther gå.
Nej, men då menar jag fortfarande att vi kanske säger samma sak på olika sätt. Jag menar, det är genom Bibeln. Alltså, ja. Det är jag som individ som läser Bibeln och säger det här tror jag på. Mm. Det här verkar stämma för mig. Ja. Så det är inte någon representant från kyrkan som kommer och säger nu har vi frälst dig.
Nej, jag hittar tron
själv. Ja. Kan man säga så?
Ja, det kan ju.
Med hjälp av Bibeln.
Ja. Jag säger ja till Guds erbjudande. För att annars blir det ingenting. Gud kan aldrig tvinga
oss. Nej, men det är jag som gör det.
Ja.
Inte någon annan åt mig.
Nej.
Ja. Och då får man till slut då schismen.
Mm.
Och varför vinner Luttermark då?
Därför att första...
För det är ju också geografiskt.
Ja, jo. Därför att första såg sin chans att bli av med den här gubben nere i Rom, alltså påven. Som ju hade ett otroligt inflytande också här uppe i Norden. Och då så såg han också möjligheten att som Gustav Vasa snu åt sig kyrkans egendom. Vilket han gjorde mycket radikalt. Han rev kloster, han förstörde Uppsala, eller vad säger Vadstena fantastiska bibliotek som munkarna hade fått fram och som var känt i hela Europa. Och det använde han som underlag för sina räkenskaper, de här böckerna, eller manuskripten. Så han förstörde, han byggde Vadstena slott till sig själv med hjälp av stenarna som han hade rivit i Alvastra kloster strax utanför Vadstena. Så han förstörde alltihopa enligt mitt sätt att se. Så att han är inte så populär hos mig. Nej.
Men hos dalkararna?
Nej, jag vet inte om han var särskilt populär bland dem heller faktiskt.
Men var det inte de som följde med honom till Stockholm?
Jo, man säger det. Men han kunde ju inte ens åka skidor. Så Vasaloppet är ju en myt. Han var inte ens i stånd att åka skidor. Så att man vet inte hur mycket av det här som egentligen är sant.
Jag vet vad jag har hört?
Nej.
Att Vasaloppet går åt fel håll.
Alltså
han startade i Mora och var på väg att sticka till Norge.
Jaha.
Och så hann man i kapp honom i Bergaby heter det nu, jag vet inte vad det heter på det. Så att egentligen var han på väg åt andra hållet.
Men det finns en massa sådana där myter som vi fick lära i skolan på vår tid.
Ja.
Till exempel att Luther spikade upp sina teser på slottsporten i Wittenberg. Det gjorde han inte alls. Han skickade ett manus till sin biskop. Som sen tack vare Gutenberg kunde producera det där i flera exemplar och sända det vidare.
Och då ska vi säga Gutenberg, det var han som kom på det där med trycka konsten
precis.
Med lösa typsnittsar.
Ja. Och det var ju en förutsättning för att reformationen skulle spridas egentligen. Mm. Att man kunde sprida budskapet.
Så igen är det politik. Och hörde jag dig rätt så menar du att det var världsliga furstar som såg sin chans att minska påvens inflytande.
Ja.
Och då var man mer framgångsrik kan man säga i nordvästra Europa än man var i södra Europa.
Ja. Och i Tyskland blev det delat. Eftersom Tyskland bestod ju då av en massa olika fursteriken. Och det var fursten som bestämde vilken tro. Och så är det fortfarande. När man kommer till Tyskland kan man komma till en stad som är helt katolsk nästan. Och sen grannstaden är helt protestantisk. Beroende på vilken furste som var bestämde. Fursten bestämde vilken tro du skulle ha.
Det är Augsburg 1555.
Ja.
Hör du?
Ja, du kan.
Ja. Det är det historiska skeendet. För sen då från 1500-talet, mitten på 1500-talet, så börjar vi dela på sig, så har vi 30-åriga kriget, som är ett religionskrig får man väl säga.
Ja, det har ju tolkats så, men faktum är ju att Gustav den andra Adolf samarbetade ju med en fransk armé. Och de var ju katoliker. Så frågan är hur mycket religionskrig det var. Det är väl som de flesta krig att det handlade om makten.
Då lämnar vi det. Vi kan säga så här. Sen mitten av 1500-talet, under det här år, mitten 1500-tal, Augsburg 55 till 1648, när 30-åriga kriget. Alltså, efter det kan man väl säga att vi går skilda vägar.
Ja, vi blev förbjudna att finnas i Sverige. En lag 1632, Gustav II Adolf, gjorde det förbjudet för katoliker att överhuvudtaget vistas i landet.
Men det dröjde väl också väldigt länge innan ni fick ta statliga jobb?
Ja, det dröjde ända fram till religionsfrihetslagen 1951, så fanns det vissa jobb som en katolik inte kunde få. Och fullständig religionsfrihet fick vi under Torbjörn Fälldin 1977. För då avskaffade man klosterförbudet som hade gällt fram till dess. Vi hade ju massa av kloster, men de kallade sig för gästhem och andra saker.
Det finns i Djursholm, finns det Birgittahemmet eller någonting sånt?
Ja, Birgitta.
Skulle du kalla det kloster idag?
Det skulle jag definiera, eller konvent snarare kanske.
Men vad är skillnaden?
Ja, kloster är egentligen bara de riktigt gamla. Alltså benediktinorden, cistercienser och så vidare. Sen har det kommit en massa nya, som till exempel dominikaner, franciskaner, Birgittas systrar på 1300-talet. Och de kallar vi allmänhet för konvent, men det är inte så viktigt att komma ihåg.
Ja, men nu har vår halvtimme gått.
Ja.
Så att då vill jag bara ha så att nu fick vi ett avslut på den historiska delen.
Ja.
Nästa gång vi träffas så pratar vi nutid. Var står katolicismen idag? Och vi får ju inte glömma bort påvens besök.
Nej.
Det tar vi nästa gång.
Det tar vi nästa gång.
Tack Erik så länge.
Tack ska du ha.
Ni har lyssnat på Erik Pålsson och mig Leif Bratt. Och vi har samtalat om den religiösa inriktningen katolicism. På återhörande.